Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Arguing with Zombies, Economics, Politics and the Fight for a Better Future, en sakprosockbok av nationalekonomen och New York Times kolumnisten Paul Krugman, utgiven 2020. Boken samlar främst bearbetade kolumner från omkring 2 decennier och ordnar dem efter återkommande frågor i amerikansk ekonomisk politik. Krugmans ämne är det han kallar zombidéer, alltså påståenden som har motsagts av fakta och erfarenhet, men ändå fortsätter att styra debatten. Han granskar bland annat skattesänkningar, sjukvård, socialförsäkringar, bostadsbubblor, ojämlikhet, handel och klimatpolitik. Formen är essayistisk snarare än en sammanhängande lärobok, och syftet är inte att ge en helt neutral karta över alla ståndpunkter. Istället visar Krugman hur ekonomiska argument används politiskt, ofta för att skydda etablerade intressen. För svenska lyssnare är många konkreta konflikter tydligt amerikanska, men metoden är välbekant även här. Den handlar om att skilja mellan vad som låter som ekonomisk nödvändighet och vad som i själva verket är ett politiskt val. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, zombieidéer överlever därför att de tjänar intressen, inte därför att de stämmer. Krugmans bärande begrepp är zombieidéer. Med det menar han inte vanliga misstag eller rimliga meningsskiljaktigheter mellan ekonomer. En zombieidé är ett påstående som gång på gång har fått dåligt stöd av fakta, men som ändå återkommer i valrörelser, ledartexter och lagförslag. Exempel som präglar boken är tron att stora skattesänkningar för höginkomsttagare automatiskt betalar sig själva. Eller att bred offentlig sjukvård i sig skulle vara ekonomiskt omöjlig. Krugmans viktiga fråga är därför inte bara om argumentet är sant. Han frågar också vem som gynnas när det upprepas. Det flyttar analysen från enbart modeller och prognoser till institutioner, finansiering och politisk makt. Om ett påstående hjälper till att motivera lägre skatter, svagare regler eller mindre sociala program, kan välfinansierade grupper ha starka skäl att hålla det vid liv. Det innebär inte att varje motståndare handlar cyniskt, och Krugman skiljer i praktiken mellan väljare och de politiker eller opinionsbildare som driver en linje. Men han varnar för att behandla en uppenbart missvisande debatt som om den alltid vore en hederlig diskussion mellan likvärdiga fakta. För läsaren blir lärdomen källkritisk. Man bör kontrollera vilka antaganden ett ekonomiskt påstående kräver, vilken evidens som saknas och vilka intressen som påverkas av slutsatsen. För det andra. Skattepolitik granskas genom fördelning och offentliga intäkter. Ett centralt mål för Krugmans kritik är den amerikanska variant av utbudsekonomi som lovar att skattesänkningar, särskilt i toppen, skapar så stark tillväxt att de i stort sett finansierar sig själva. Han invänder inte att skatter aldrig påverkar beteenden. Hans poäng är mer precis. Påståendet om självfinansiering har använts långt mer tvärsäkert än vad historiska erfarenheter och rimliga bedömningar av skattebasen ger stöd för. När skatterna sänks kraftigt utan motsvarande nedskärningar eller andra intäkter uppstår istället ofta större budgetunderskott. Boken kopplar därmed skattedebatten till fördelning. Skatter är inte bara en teknisk broms eller motor för ekonomin. De avgör också vem som betalar för gemensamma åtaganden och vem som får den omedelbara vinsten av en reform. Krugman framhåller att argument om tillväxt kan dölja en prioritering av kapitalägare och höginkomsttagare framför offentliga investeringar och trygghetssystem. Detta är relevant även i en svensk kontext, där diskussioner om marginalskatter, välfärdsfinansiering och arbetsincitament ofta blandar ihop skilda frågor. En reform kan diskuteras utifrån effektivitet, rättvisa och finansiering, men dessa kriterier är inte samma sak. Krugmans analys kräver att de hålls isär. Då blir det svårare att presentera en fördelningspolitisk åtgärd som en okontroversiell ekonomisk naturlag. För det tredje. Sjukvård och socialförsäkringar visar värdet av gemensam riskdelning. Krugman återkommer till sjukvård och Social Security, det amerikanska pensionssystemet. Eftersom de ofta beskrivs med alarmistiska bilder av ohållbara offentliga kostnader, han menar att sådana bilder kan förväxla ett verkligt problem. Som stigande vårdkostnader eller behov av långsiktig finansiering, med slutsatsen att ett gemensamt system måste avvecklas. Sjukvård är ett tydligt exempel på varför marknaden inte fungerar som för vanliga konsumtionsvaror. Ingen kan säkert planera för olyckor, allvarlig sjukdom eller mycket dyra behandlingar. Försäkring och bred riskdelning fyller därför en grundläggande funktion. Ur ett svenskt perspektiv är detta en lätt igenkännbar princip bakom skattefinansierad vård och socialförsäkringar. Skillnaden är att Krugman främst argumenterar mot ett amerikanskt system med stora luckor i täckningen och höga administrativa kostnader. Han framställer inte offentlig finansiering som fri från svåra avvägningar. Frågor om kostnadskontroll, tillgänglighet och vårdens kvalitet kvarstår. Men han avvisar idén att den enda realistiska vägen är att lägga mer risk på enskilda hushåll. På samma sätt granskar han berättelsen att pensionsskydd främst bör ersättas av privat sparande. Privat sparande kan vara ett komplement, men det ger inte samma skydd mot livslängdsrisk, marknadsfall och ojämna inkomst. Bokens bredare argument är att sociala program bör bedömas efter vilken osäkerhet de minskar, inte bara efter sin synliga budgetpost. För det fjärde, finanskriser och bostadsbubblor motsäger tron på alltid självreglerande marknader. I sina texter om bostadsbubblan och finanskrisen ifrågasätter Krugman föreställningen att marknader alltid upptäcker och korrigerar farliga obalanser på egen hand. Före krisen kunde stigande bostadspriser förklaras bort som sunda marknadssignaler trots att skuldsättning och spekulation ökade. När bubblan sprack drabbades inte bara investerare som tagit stora risker. Arbetslöshet, fallande efterfrågan och pressade offentliga budgetar spreds till hela ekonomin. Därför är Krugmans perspektiv makroekonomiskt. Individuellt försiktiga beslut räcker inte om systemet som helhet bygger upp sårbarheter. Han kritiserar också reflexen att staten under en djup lågkonjunktur främst ska fokusera på åtstramning. När hushåll och företag samtidigt skär ned kan offentliga nedskärningar försvaga efterfrågan ytterligare. Det betyder inte att skulder saknar betydelse eller att alla offentliga utgifter är kloka. Skillnaden ligger i tidpunkt och sammanhang. En ekonomi med outnyttjade resurser och hög arbetslöshet behöver bedömas annorlunda än en överhettad ekonomi. För svenska läsare erbjuder detta ett sätt att förstå varför debatter om statsfinanser inte kan reduceras till hushållsekonomi. Staten kan låna, beskatta och påverka den samlade efterfrågan på ett sätt som ett enskilt hushåll inte kan. Krugmans invändning gäller alltså en förenklad moralisk berättelse där sparsamhet alltid antas vara rätt medicin, så oavsett konjunkturläge. Slutligen klimat. Globalisering och kryptovalutor prövas mot fakta snarare än ideologiska reflexer. Bokens ämnesbredd visar att zombieidéer inte begränsas till skatter och budgeten. Krugman behandlar också klimatförändringar, globalisering och kryptovalutor, områden där teknisk komplexitet lätt gör det möjligt att ersätta analys med slagord. I klimatfrågan riktas hans kritik mot förnekelse och förhalning. Även när vetenskapliga risker erkänns kan politiken blockeras av argument som överdriver kostnaderna för åtgärder eller låtsas att passivitet är gratis. Krugmans poäng är att ekonomisk analys måste räkna även på skador, risker och långsiktiga konsekvenser, inte bara på dagens kostnader för förändring. Globalisering behandlas inte som entydigt god eller ond. Handel kan skapa vinster, men dessa vinster fördelas inte automatiskt rättvist mellan arbetstagare, regioner och företag. Därmed räcker det inte att hänvisa till total samhällsvinst när vissa grupper drabbas koncentrerat. Politik för omställning och social trygghet blir avgörande. I diskussionen om kryptovalutor är Krugman skeptisk till stora löften om att tekniken utan vidare ska ersätta fungerande betalningssystem eller lösa grundläggande ekonomiska problem. Tillsammans illustrerar dessa ämnen hans arbetsmetod. Fråga vad ett system faktiskt gör, vilka kostnader och risker det skapar och om den utlovade nyttan kan beläggas. Det är en mer användbar hållning än att automatiskt hylla marknaden, ny teknik eller nationell självtillräcklighet, sammanfattningsvis. Arguing with Zombies passar främst läsare som vill förstå de ekonomiska resonemang som återkommer i amerikansk politisk debatt, utan att först läsa en traditionell lärobok i nationalekonomi. Den är också användbar för den som följer svensk samhällsdebatt och vill bli bättre på att känna igen när ord som tillväxt, ansvar, valfrihet eller budgetdisciplin används utan tillräckligt sammanhang. Krugman ger inte en komplett introduktion till hela ämnet och hans tydliga politiska ståndpunkt är en del av bokens form. Läsaren bör därför se den som ett argumenterande verk, inte som en neutral uppslagsbok. Just detta är också en av dess styrkor. Många populärekonomiska böcker förklarar modeller men lämnar maktfrågan vid sidan av. Krugman betonar istället varför vissa felaktiga idéer får sådan uthållighet, trots att de har prövats mot verkligheten. Han kombinerar ekonomiska förklaringar med granskning av politiska incitament, intressegrupper och medielogik. Det gör boken särskilt skarp i frågor där debatten framställs som teknisk, men där konsekvenserna i praktiken rör fördelning, trygghet och demokratiskt handlingsutrymme. Den som söker en lugnt avvägd genomgång av alla perspektiv kan uppleva tonen som polemisk och vissa återkommande teman som repetitiva, eftersom materialet har sitt ursprung i kolumner. Men för den som vill träna ett kritiskt, faktabaserat sätt att läsa ekonomiska påståenden är samlingen värdefull. Den visar att man inte måste acceptera gamla politiska slagord bara för att de presenteras som ekonomiskt sunt förnuft. Om du vill stödja Paul Krugman, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!